He thrusts his fists against the posts and still insists he sees the ghosts. Okay, we got that out of the way. Hey, Alex, how you doing? It's Richard.
Det är någonting med solstrålarna i augusti som alltid gör mig så sorgsen. Det är någonting med de här strålarna som försöker ta sig igenom träden och lövverken och så vidare om man går i en park eller i en skog. De gör mig ganska glad på våren, för då är allting nytt. Då är allt helt plötsligt grönt efter att ha varit mörkt och murrigt ganska länge, vilket jag också uppskattar, men så vet man att i augusti och sen i september så kämpar sig solen igenom de här tunga lövverken, mörkgröna. De sista kämpande strålarna innan hösten och vintern och sånt tar vid. Det är också en terminsstart. Och jag tror det är lite det. Det är det som att nu börjar allting dö för att sen vakna till liv igen om ett halvår. Inte så att terminstarter är död, det är ju snarare en början på någonting, men för varje år som går så kommer jag ett år längre bort ifrån terminstarter. Nu jobbar jag förvisso på ett jobb där terminstarter faktiskt är en grej. Vi har evenemang och så vidare som går per termin, och ja, kommunal verksamhet i allmänhet ligger ju ner över sommaren och startar på nytt. Men det är inte riktigt samma sak. Jag är ju fast i någon form av nostalgiträsk, vilket jag har pratat om 1000 gånger. Fast i tankar om förr och lever till stor del i huvudet i en forntid som inte existerar längre, som kanske aldrig existerade, men i mitt huvud är den alltjämt levande. Och ibland blir det tyngre än andra dagar. Och ibland är det lättare, ibland är det bara roligt att man minns något lite små kul och sådär. Men ibland så blir man påmind om att det har gått 30 år sedan jag såg min första Iron Maiden-konsert. Vilket är lustigt, för jag minns ju fortfarande dofterna och jackan jag hade som var alldeles för stor. Att jag inte vågade stå på golvet i Valbyhallen, för jag hade brutit foten några månader tidigare. Jag visste inte hur det skulle påverka. Så jag och Tom, min kompis, satt på läktaren i lilla Valbyhallen och blev erbjudna eller frågade om vi hade något hasch som man kunde köpa. Tydligen såg jag ut som en haschmånglare, 15 år med hockeyfrilla och stora brillor. Och för varje år så kommer man ju ett steg längre bort, ett år längre bort från det också. Jag tror det är i de här solstrålarna som kämpar så förtvivlat mot slutet av augusti och början av september, så hittar jag den någon form av, det är väl en rädsla i sig också. En rädsla för att jag blir äldre och en vacker dag blir jag inte äldre heller. Och jag, framförallt så kommer jag längre och längre bort ifrån det som jag ändå tycker om. Samtidigt så lever jag mitt i någonting som jag tycker om. Jag har det ju bra och trivs med både jobb och privatliv och allting. Men det är märkligt hur mitt huvud kan spela så mycket spök med mig hela tiden att jag sällan hittar ut. Att jag tillbringar så vansinnigt mycket tid i att gräva i hur det var förr, eller att lyssna på det som var förr och att göra det som var förr. Det är som att det blev inte färdigt på någon vänster. Åren gick, men jag hängde inte med dem. Det är kanske många som känner så, men det vet jag inget om. Men jag gör det. Sen kommer det då filmer och grejer som tar upp det här, och böcker som tar upp det redan att bli Att blicka tillbaka redan när man är barn är farligt. För det blir ju väldigt märkligt att bli nostalgisk tidigt. Men en bok som har följt med mig väldigt länge, det är en bok som heter Det av Stephen King. Warts and All, så är det nog en av de romaner som har påverkat mig mest av väldigt många olika anledningar. Jag lärde mig läsa väldigt tidigt, så jag kunde börja läsa och skriva innan jag började skolan. För jag hade för mycket, jag ville ha information. Jag läste på Kiss-skivor när jag var 4 liksom, för att det var viktigt. Försökte förstå, och morsan fick hjälpa mig att översätta engelska. Jag hade inte tid att låta bli. Jag läste serietidningar från att jag var 4 också och läste dem, tittade inte bara på bilderna. Och någon gång, Stephen Kings Det kom 1987 och jag köpte den hyggligt tidigt. Jag läste Stephen King då när jag var 10-årsåldern. Och den kom ju i pocket något år efter. Och då köpte jag den. Den är 1200 sidor tjock och så fick vi någon läsläxa i skolan. Hur gammal var går man innan man är 12? Mellanstadiet någonstans. Och jag sa bara nej, jag tänker inte läsa Gusten Grodslukaren, eller vad det nu var. För jag läser denna just nu här. Och det fick jag för läraren. Jag tror det måste ha varit mellanstadiet. Och det var okej, eller konstigt, men okej för läraren. Men jag var ju långt förbi det som man skulle läsa. Och nog för att jag älskar Stephen Kings skräckhistorier. Definitivt. Många av dem är väldigt otäcka och väldigt bra. Men det är inte The Shining och de som är mina favoriter, utan det Stephen King är bäst på, det är att beskriva den här vänskapen som bara existerar när man är barn och ung. Den här man skulle nästan ta en kula för varann, och det kunde ändras över en natt också. Och sen det här lustiga att gänget kommer alltid att hänga ihop. Men sen bara luckras du upp. Och kanske utan att någon vet varför. Det bara händer. Livet bara händer. Sen har det gått 30 år, så har man inte träffat personer som en gång betyder väldigt mycket för en. Det där funderar jag mycket på nu. För det kom precis en dokumentärfilm om Stephen Kings Det. TV-serien som kom 1990. Det var ju en tv-serie. Det visste ju inte vi här i Sverige. Det här var ju bara en vansinnigt lång film på 3 timmar. Men den kom i alla fall 1990. Och den kom väl hit 91, gissar jag. Och Tim Curry gjorde en strålande insats som Pennywise the Clown. En stabil och habil skådespelarinsats från samtliga övriga inblandade. Med en extra hommage till min favoritkaraktär i boken, Bill Denbrough. Den stammande killen som blir av med sin bror i början, vilket är hela upptakten till hela boken. Han spelas i filmen av en skådespelare som heter Richard Thomas, som ni hörde precis i inledningen här. Jag tyckte jag behövde något stilfullt. Och spelas som ung av Jonathan Brandis, en fantastisk ung skådespelare som var med i Mord och inga visor och andra tv-serier som jag också tycker om, men framförallt Mord och inga visor och då i Det. Och sen tog han livet av sig ganska ung. Det måste ha varit början av 2000-talet. Jag tror inte han var 30. Det spelar ingen roll. Och det kanske är därför Han tog sig av dagar. Jag tror det var inte droger eller en överdos, utan han tog sig själv av dagar. Och det kanske betyder någonting. Det kanske är därför hans rolltolkningar har ett djup också. Nu säger jag inte att det är en bra grej att folk är omkring och är deprimerade, men jag tycker om de kan kanalisera det till någonting bra så, och inte ta sig, livet av sig, så är det ju, må det ju vara hänt. Men han kändes alltid lite som den där storebrorsan jag aldrig hade. Jag ville Bill Denbrough skulle vara min brorsa, och det ville jag nu redan från boken. För är det någonting som den här tv-serien gör så är det att den fångar bokens anda väldigt bra. Speciellt första delen, det är 2 delar av 90 minuter. Speciellt första delen är väldigt, väldigt, väldigt fin. Andra delen är också bra. Men vi har självklart debaclet med spindeln i slutet. Så, men jag lämnar åt andra att recensera filmer och klaga på det och så vidare. Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag bryr mig inte heller så mycket om att de sista 100 sidorna i boken inte är Stephen Kings bästa. Och där är en av världens sämsta sexscener bland annat. Och det må vara hänt. För när de första 1000 sidorna är så jävla bra, så får man lov att falla på målsnöret också. För de lyckas verkligen fånga i såväl boken som i filmen, tv-serien, det här vänskapsbandet. De lyckas verkligen fånga de här strålarna av solsken som kämpar förtvivlat, men som sen inte kämpar längre, utan det försvinner ut. Och så föds någonting nytt. Men så har någonting i grunden förändrats utan att någon har bestämt det, eller att någon har satt sig ner och haft ett möte i kompisgruppen att nu ska vi lösas ut och så vidare. När dokumentären har tagit ganska många år att göra, jag kommer inte ihåg vad gänget heter nu, men jag följer en av dem som är med. Han heter John Campopiano. Det är ett roligt namn. Jag hoppas han heter det på riktigt, för jag hade också velat heta Campopiano i efternamn. Men han har i alla fall, de gjorde en dokumentär för några år sedan som handlar om Pet Sematary, filmatiseringen. Och den var bra. Det är bra dokumentärer, de går lite för fort. Jag är ju, som många vet, i många avseenden en långsam människa. Jag vill ju att det ska gå långsamt så att man grottar ner sig på detaljnivå. Men det är inte jag som bestämmer, och de har gjort dem bra. Det är en jättebra dokumentär, den är över 2 timmar lång, den här om Pennywise, The Story of It. Intervjuer med alla idag levande skådespelare. Några finns ju inte längre bland oss tyvärr. John Ritter bland annat, jättesorgligt. Även Tim Curry är intervjuad, och han är intervjuad för några år sedan. Han fick en stroke för några år sedan, kanske 10 år sedan. Vilket tog hela hans ena sida. Så han sitter i rullstol, kan prata och är helt klar i huvudet, men det går lite långsamt och han skriver lite långsamt när han signerar och så vidare. Jag köpte en sån här HorrorCon 2 minuters samtal med honom för några år sedan. Så jag har faktiskt pratat med honom på datorn då, såklart, för han åker ju inte runt, speciellt inte under pandemier. Men det kostar några tusen, så fick man en signerat foto hemskickat. Och så fick jag prata med Tim Curry, som är en av mina största skådespelaridoler. Och vi pratade inte om det, för det är det som alla vill göra. Det är det som alla vill göra. Vi pratade om Clue, min favoritfilm med honom, som är en deckarspelkomedi från 1985. Det var jätteroligt och jättefint. Men det är intervju med honom, och den intervjun är gjord för typ 5 år sedan. Så att, för det går ganska fort ut för honom nu, märker man. Om man går in och kollar lite på sådana här senare träffar, 2 minuters träffar på nätet, så blir han sämre och sämre. Naturligtvis, för att han mår ju inte så bra. Men han är glad och pigg och rolig som fan ändå. Men intervjun är gjord när han inte var så illa däran i alla fall. Pratar långsamt, men pratar genomtänkt och så vidare. Och han är med, och det hade varit tråkigt att ha en dokumentär om It där han inte var med. Om det inte vore för att han inte levde. Men det gör han, och nu är han med. Den finns ju bara på sån här Amazon Prime och annat. Jag begriper mig inte på att de håller på med sånt här med regioner och sånt skit fortfarande. Det är för mig en gåta. Jag skulle säkert kunna lösa det. Men jag är ju lyckligt lottad och känner den nästan våldsamt snygga personen Johan Rönn från Tollarp. Denna ort bland många i världen. Och han skrev till mig att jag kan hjälpa dig här med en grej. Du får en länk av mig så du kan få se dokumentären där. Så hade han fixat det. Jag tänker inte fråga honom hur, för det spelar ingen roll. Men jag blev väldigt, väldigt glad. Och jag märkte inte av att de 2 timmarna gick. Det var väldigt trevligt. Den kommer att släppas på fysisk media, sånt har jag sett nu. Så det kan ju folk som köper sånt fortfarande. Det kan ju de köpa. Jag tänker köpa den på digital media när den kommer till digital media för mig att köpa i en region nära mig. För jag vill gärna betala för mig, jag vill gärna betala för deras jobb. Men jag tänker inte köpa någon disk som inte fungerar om 5 år. Det har jag släppt. Och de kommer inte släppa den på LP, för då får man inte med bilden. Det är jag övertygad om. Men det är en jättebra dokumentär, för den fångar det som det fångar. Vänskapen skådespelarna emellan och hur de försökte lära känna barnen också, så att deras respektive barn, de hittade vägar att gå för att man på filmen skulle kunna se. Nu är de ju ganska porträttlika också, det som är det märkliga. Att Bill är lik Bill och Ben är lik Ben och så, det tycker jag. Hyggligt såklart, men hyggligt. Men de hittade små rörelser och sånt, så att liksom som de gjorde när de var barn, som de även gör när de är vuxna. Så det var väldigt, väldigt fint. Och det är ju även där som den nya det då med Skarsgård och allt vad de heter misslyckas så fatalt. För där har man gjort en skräckfilm i 2 delar. Det är helt okej också. Jag såg den första på bio. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg om jag såg den andra på bio eller om jag ens har sett den andra. Jag måste nog ta tag i det. Jag ser dem igen, för jag gillar ju storyn i sig. Men det de glömde bort när de gjorde den här skitlånga varianten av boken, för det är ju då två timmars filmer, alltså 4, nästan 5 timmar film totalt. Det man helt glömde bort, det var ju att det är ju ingen skräckbok som handlar om ren skräck. Det är en otäck bok som handlar om, kanske, om rädslan för att växa upp. Om hur när du är vuxen så har du inte samma tillgång i huvudet till uppfattning. Du kanske tappar lite av din sensibilitet, att du är inte, du hör och ser inte, du minns inte på samma sätt. Hjärnan är ju, processar ju hela livet på de flesta, inte på alla, men på de allra flesta. Och det är därför det känns som att vissa grejer hände i fjol fast det var för 10 år sedan. Och ibland är man helt övertygad om att det var eldar på Frölunda Borg i Heavens on Fire 1988. Därför att man minns ju det, men det har inte hänt. Och sen så kommer det någon otäck skåning och påminner eller berättar det för en, och så snor man ett minne. Hjärnan är ju otäck som fan på det sättet att den är ju skitbra och värdelös på samma sätt. Det är för övrigt enda organ i hela kroppen som har bestämt sitt eget namn. Tänk lite på det nu medan jag tar en kaffe. Hjärnan har valt sitt eget namn. Det har inte de andra kroppsdelarna. Och det missar de missar det här vänskapsuppväxtbiten i den nya filmatiseringen av det. Och därför har jag inte brytt mig om att liksom grotta ner mig i den, utan det var kul att se den en gång. Och det var några jumpscares, för det är alltid idag, och sen så var det bra med det. Men filmen från 1990 tittar jag på flera gånger om året fortfarande. Och jag ser ju bristerna, jag ser ju de fantastiska dockorna när det är lite effekter och så vidare. Men det är ju samtidigt någonting jag tycker om. Jag tycker om när det är ju riktiga grejer i effekter, även om de är dåliga. Bättre det än CGI, som jag inte tycker om alls. Men jag tycker om att jag fortfarande blir berörd av Richard Thomas och alla de andra och deras, alltså det är ju riktiga skådespelare. De kommer från en riktig skådespelarkarriär och förmedlar en känsla genom sitt agerande gentemot varandra. Det tycker jag är alldeles fantastiskt. I Helsingborg har vi ingen The Baron, som det heter. The Barons är där barnen lekte i Derry, i det. Om man åker till ett område som heter Närlunda i Helsingborg, så ligger Folkets park där. Där är, det heter Sjökrona, alltså det heter jättemånga grejer. Det är ett område som heter, man kallar det för Folkets park för, men det heter nu inte längre, för det heter Sjökrona, det är utescenen. Och sen finns Sundspärlan som är innescenen. Sundspärlan är ett sånt ställe som många dansband lirar på, men även jag har sett Bo Kaspers där, jag vet att Sabaton har lirat där och så vidare. Den inomhusscenen går väl in 1000 pers kanske. Utomhusscenen är ganska, inte stor, men det är en sån här liten amfiteater kan man kalla det för. Där har jag sett Hooray, så jag vet att Toto har lirat där. Och alla, det är sån, alla folkparksband på 80-talet lirar där, och det är fortfarande band som lirar där. Men jag har bara sett Hooray, och Carola har jag också sett, och Solstolarna också. Jag har sett några stycken där tydligen när jag tänker på det. Men i alla fall, det här ligger på toppen, på ett vitt krön. Det här området vid en dal. Så om man tar sig till entrén till det här området som är en rondell eller en större cirkulationsplats, så går man ner för en backe med en liten koloniförening på högersidan och skog och då den stora utescenen på vänstersidan. Till slut kommer man ner i en dal och där är en korsning, så kan du gå upp på andra sidan dalen, men du kan även svänga vänster och höger, gå in i själva dalen som heter Jordbodalen. Och till vänster då, om man kommer från Sundspärlan, så går man bara några steg, så är det som att upp på landborgen, upp på själva skogen, så är det öppet. Där är inga träd som står, utan där rinner vatten ur en källa som är helt orange, för det är väldigt järnrikt vatten. Det stället där i Jordbodalen i Helsingborg har jag alltid tänkt som mitt The Barrens. För om det är något ont som skulle kunna komma i den skogen, i den dalen, så är det där. För det är som ett sår in i själva jordskorpan, det här där vattnet rinner ut. Det var jättekult när man gick i mellanstadiet och sånt, då skulle vi, när man sprang, skulle man springa i Jordbodalen och så, på gymnastiken då, jag sprang ju inte, men jag promenerade raskt. Men då skulle man dricka vattnet där, för det var alltid, tyckte, det sades att det var alltid kallare och godare och bättre. Det enda det var att det var järnsmakande egentligen. Men man var modig om man vågade ta sig över bäcken, blev det väl. Och upp på sidan där det här vattnet rann ut. Det var jättekult när man var 12 eller 11 eller 7 eller något, ingen aning. Men för mig har det alltid varit att om vi har en egen Pennywise som bor någonstans i kloaker eller i bergrum och så vidare, då är det här han tar sig in och ut. Det är precis här vid denna märkliga lilla källa. Och den tedde sig ganska stor när man var liten. Eller sådär, det var mystiskt. Går man förbi där idag så får man... Jag ska inte säga att man får anstränga sig för att se den, för den är fortfarande väldigt tydlig, men han hade fått pressa sig ur Pennywise. För det är inte så öppet där. Det lustiga är om man hade gått på andra hållet till höger istället, när man kommer ner från den här backen, cykelvägen, så kommer man till ett annat ställe där man går runt en sjö. Och där står en liten, vad ska man säga, som ett litet, inte pelargon, vad heter sådana? Som man har i en liten berså, ett litet hus man kan gå in och sitta om det regnar, och sitta fyra stycken liksom och ha med sig kaffe och någonting. Det ligger precis vid den här sjön, dammen, vad man nu skulle kalla det för. Och utanför susar motorvägen förbi när sjön tar slut. Och det området har alltid känts, och nu talar jag till er som har sett tv-serien från 1990, ni vet när Ben Hanscom blir kallad på av sin pappa och han tittar över vattnet, det beväxta vattnet, och så är det ett otäckt märkligt cementkloaksystemhus längre borta. Det området där har alltid känts som det området. Så jag har alltid förväntat mig, inte alltid, men ofta när jag var liten, förväntade mig att det skulle finnas något otäckt längre borta när man kom gående. Men det fanns aldrig något otäckt där, förutom nedskräpningen och eventuellt arga fåglar. Fast de var inte så arga, de var nog mest hungriga, tänker jag. Men nedskräpningen var otäck och är fortfarande otäck. Jag har tittat på det nu idag, faktiskt igår och idag också. Och det slår mig fortfarande hur jag fortfarande tycker att den har fångat det jag vill ha. För det är ju inte alltid det är inte alltid det blir så bra efter många år. Framförallt en film man växte upp med när man var liten och som man inte har sett på 30 år, den ska man aldrig se om. Det har jag lärt mig. Men filmer man såg när man var liten och har sett under tiden som åren har gått, de går ju att titta på. För att då har du vant dig, du har slipat trösklarna, du är okej med att effekterna är lite taffliga kanske, eller att den kändes tuffare när du var liten. Sen finns det de som är tvärtom också. Ett typexempel för min del är Nightmare on Elm Street 4, som jag, om någon frågar mig, så tycker jag nog fortfarande att det är en av de bästa filmerna. Men när jag tittar på den så märker jag att den inte är det. Ettan är fortfarande fantastisk och trean likaså. Tvåan tycker jag nästan är bättre idag än vad jag tyckte förr. Men fyran, det är den jag vill tycka mest om, för jag kan varenda replik, jag kan varenda vinkelbyte i filmen och allting, men jag har märkt att jag vet inte fan, det var nog för att den kom så jäkla bra 88 när jag var 11 och jag fick tag i en oklippt kopia direkt och var helt lyrisk och jag tittade på den 16 gånger om dagen i ett år. Det är nog det jag tycker är bra. Filmen i sig lite sådär. Och nu kanske jag stampar på olupen gris här, men Star Wars är mycket bättre i mitt huvud än när jag tittar på dem. Jag älskar dem passionerat. Jag kan varenda replik och scenskifte i de första riktiga filmerna, alltså 77an och 80an och 83an eller 82an. Och de riktiga klippningarna. Jag har gjort mig av med alla special editions, alla Blu-ray-utgåvor och så vidare, där folk har förstört och pillat och haft sig. Jag har skaffat de här gigantiska fanfixade, där de har överfört gamla bio-original och fixat med ljud och ljus och sådär, så att det inte ser så ruffigt ut. De tittar på, men jag tittar inte på dem längre. Därför att de är bättre i huvudet när jag spelar upp dem där. Min kärlek till Han Solo och Luke Skywalker är evig, förutom när jag tittar på dem. Det här kan låta jävligt konstigt, men så är det. Och det blev aldrig tydligare än när jag gick på bio och såg den där The Force Awakens. Jag gick och tittade på 90-talarna och de ska jag aldrig någonsin i livet se igen. Det finns inget för mig. Men jag gick och tittade på den för det skulle vara så coolt med en återgång och så vidare. Och så såg jag den och så märkte jag att nej, det är ju inte Star Wars jag gillar. Det är ju minnet av Star Wars jag gillar. Jag är inte ens särskilt intresserad av världen längre. Och så kan det vara. Det är ju helt okej. Okay. Alltså så får det absolut lov att vara. Så behöver man inte dissa det. Jag är ju superlycklig att Star Wars idag lever ett liv man aldrig trodde att unga idag får uppleva det jag fick uppleva och så vidare. Det är ju, herregud, det bästa som finns liksom. Men jag försöker hålla mig därifrån. Och så är jag lyckligare på det. På samma sätt som många som hör av sig till mig lyssnade på Kiss fram till 82 kanske, tappade dem vid The Elder, eller kanske till och med fram till mitten av 80-talet. De var ju ändå rätt stora i Sverige, därför de var här 83-84. Men många som sen har tappat dem framåt Asylum och tyckt Crazy Nights och Hot in the Shade var dåliga och sådär. Och som sen Reunion kanske såg någon spelning eller något, men sen inte brytt sig. Och så har de hört min podd. Det var faktiskt en som så sent som i morse skrev: jag har förstått nu att Kiss, det är inte ett band, utan det är en livsstil. Och sen så kom det efter några sekunder och så, eller kanske snarare en upplevelse. Och det var så jäkla snyggt sagt. För det är ju precis som jag känner det, men jag har ju aldrig släppt det. Därför vet jag ju inte om Creatures of the Night är en bra skiva eller inte, jag har ingen aning. För den, jag kan den. Och jag kan inte bedöma den. Det är omöjligt för mig. En sak, och det här är antagligen den mest långsökta kopplingen som någon människa någonsin har gjort. I en podd eller i verkligheten. Men jag tänker göra den ändå. För det här blir ett tudelat avsnitt. Jag har mer kring 1990 som jag måste prata om. Richard Thomas, skådespelaren som spelar Bill Denbrough den äldre i Det från 1990. Han har en liten hästsvans och han är väldigt, väldigt lik rent fysiskt. En person som 1990 hette och även idag fortsatt heter Jeff Tate, sångare i Queensryche, ett band från Seattle. Och det var exakt runt 1990 som jag upptäckte även Queensryche. Jag brukar säga att allt det fina tog slut när 1989 tog slut. Fram tills dess gjordes de bästa filmerna, den bästa musiken och så vidare. Och det vidhåller jag att jag har ganska bra fog för det. Jag tycker verkligen att fram till det året så var filmvärlden skitrolig. Nästan varje år kom det roliga filmer och så vidare. Och fram till det året så var musiken rolig. Den har varit bra efteråt också, men den har tappat lite av det roliga. För mig vill jag ju då också tillägga. Men 1990, ungefär samtidigt som It släpptes i USA, så släpptes den skiva som heter Empire. Med ett band som heter Queensryche. Jag visste inte så mycket om dem. Jag försökte hålla mig mycket hemma hos en kompis som heter Peter. Han var 10 år äldre än mig. Nej, mer än det. 15 år äldre än mig. Men jag fick vara där ändå. För jag ville inte umgås så mycket med alla i min egen ålder. Ofta. Jag bodde mycket hemma hos honom där. Och han lärde mig allt om bootlegs och skivsamlande och så vidare. Och han lärde mig om Queensryche. Och så kom Empire-plattan. Och jag tyckte att det här var ju något av det mest formidabla jag hade hört i mitt liv. Och så fick jag höra Operation Mindcrime. Och The Warning och Rage for Order. Och bara det här är ju oslagbart bra. Alltså det är ju skivor som, de är unika på det sättet att ingen av de skivorna egentligen, möjligen Empire, men vi kommer till det. Men ingen av de skivorna de släppte där har ju någon dålig låt. Det är ju helt, det är ju makalöst. Jag menar, nog för att Iron Maiden är ett av mina favoritband och att jag tycker både Powerslave och Peace of Mind är bra, men om jag någonsin hör Sun and Steel eller The Duelists igen så kommer jag ju bli förbannad. Men Queensryche lyckades under 10 år, för det kommer en skiva till, men vi kommer till den också. De lyckades under 10 år med konststycket att göra skivor som aldrig var dåliga. Och det är fan i mig unikt. Allting börjar med att jag då tyckte han var väldigt lik den här Jeff Tate. Han hade hästsvans på Empire-tiden och han var lik Bill Denbrough. Jag kopplade ihop dem. Jag gör det fortfarande omedvetet. Om jag tittar på någon bootleg eller köpfilm från Empire-turnén, Building Empires-dokumentären kanske. Eller om jag tittar på Stephen Kings Det. Jag gör kopplingen fortfarande och det är helt sinnessjukt. För de har ju ingenting med varandra att göra. Jag grävde ner mig rätt så rejält i Queensryche där. Fullt förståeligt. Och 91 kom de hit, spelade i Köpenhamn. Jag var 14 år då och hade inte varit på någon konsert. Och jag blev erbjuden att hänga med Peter och hans dåvarande fru. De skulle se, de var journalister och så vidare. Men jag var för rädd. För att följa med, för jag förstod inte riktigt vad jag skulle bli av när de skulle skriva och så vidare. Och på något sätt så höll jag mig därifrån. Jag är ju i naturen en ganska orolig människa. Jag oroar mig för väldigt mycket. Varje gång jag får ont i huvudet så har jag cancer, Ebola, AIDS. Until proven innocent. Eller frisk. Jag valde att avstå, vilket jag idag kan reta mig på lite grann. Jag vet att AC/DC var med och det var något till, va? AC/DC. Ja, det var Metallica. Det giget har jag velat se, första giget på svarta plattan. Första gången de körde Enter Sandman live. Det hade ju varit lite coolt att kunna bocka av faktiskt. Sen var det ju Queensryche, men de fick ju bara 50 minuter. Eller 53. Jag hade ju sålt otroligt många släktingar för att ha varit där idag. Och jag hade sålt av 300-400 av de konserterna jag har sett, hade jag bytt mot att ha varit där idag. Men ändå, de fick 53 minuter på deras storslagna Empire-turné, för de fick inte headlina på Monsters såklart, för då skulle AC/DC göra det. Så mitt första headline-gig med Queensryche, och det enda ett av de två faktiskt, de gjorde ju både Stockholm och Köpenhamn. De gjorde två enda headline-gig någonsin i Skandinavien med originalsättningen. Det var 95 i februari. Spelade på Cirkus i Stockholm den 26 februari tror jag. Och så dagen efter var det väl i Köpenhamn den 27. Eller så var det 27 i Stockholm och 28 i Köpenhamn. Och då gick rykten att det var utsålt. Men det var det inte alls, för det var 700 pers i KB-hallen i Köpenhamn. Det var så lite folk så att man... Jag satt faktiskt på sidan på läktaren när det började. Men fan, det är ju Queensryche. Så när de började så gick jag och ställde mig allra längst fram på Michael Wilton, gitarristens sida. För att det var ingen. Det var tomt. Jättemärkligt. Det var Promised Land-turnén som var speciell. För de körde faktiskt hela den skivan totalt sett. Inte rakt av, utan... Men de körde alla låtarna. Och de körde ett sjok av Mindcrime. Som jag träffade dem på den dagen. De signerade skivor på HMV i Köpenhamn. Och då var jag ju väldigt uppfylld av just Operation Mindcrime. Och frågade, kör ni Mindcrime ikväll? För det hade de gjort på Empire-turnén. Vilket var en väldigt märklig turné. Med en rätt så tråkig låtlista. We're doing a bunch of the Mindcrime songs. Sa Chris DeGarmo till mig då. Så, oh, vad kul, så. Tog lite bilder när de sitter och signerar. Tog ingen bild med dem tyvärr. Men jag fick Promised Land CD:n signerad av allihopa. Och även första EP:n fick jag signerad på CD tyvärr. Men den blev ganska snyggt signerad. Så det är lite coolt faktiskt. Och det var ju originalsättningen. Det visste man ju inte då, alltså, att de inte skulle fortsätta vara det. För då fanns det ju bara framtid för Queensryche. Och jag tyckte Promised Land var skitbra. Och jag tycker den är ännu bättre idag. Men det de dessutom körde 94 eller framförallt 95 är det. 94 gjorde några strögig bara innan turnén började. Det var att de körde lite obskyra låtar från förr också. De körde Neue Regel från Rage for Order. De har inte kört sedan 89. De körde NM156 ifrån The Warning som är en av mina absoluta favoritlåtar. De har inte kört sedan 89 den heller tror jag. För just Empire-turnén var lite tråkig på det sättet att då hade de blivit skitstora på, tack vare Empire. Men de hade aldrig fått tillfälle att köra Operation Mindcrime med riktig scenshow. Så det de gjorde var att de körde 50 minuter gammalt material. Sen körde de hela Operation Mindcrime i en timme. Sen körde de två extra nummer. Och då, det gamla materialet var inte så obskyrt. De körde Roads to Madness från The Warning, men framförallt så var det fokus på Empire-skivan, för det var den de var stora med. Så att det var ju en skitcool turné. Jag hade ju brottat ner vilken människa som helst för att ha fått se den någonstans i USA där. När man hade riktiga scenshowen också. För de fick aldrig tillfälle att göra så många headline-spelningar i Europa med det. Framförallt inte med hela scenen, för de hade en ganska stor, ödslig scen med stora skärmar och sånt som då passar in till Mindcrime-grejen. Men... Det blev ju aldrig någonting med det här, och det vi fick 95, det är nog av alltså när jag sitter och tittar, jag har ju en hemsida med alla låtlistor med alla band jag har sett i kronologisk ordning, livinginthepast.se, för den som vill gå in och titta på vad jag har hittat på genom åren. När jag sitter och tittar på låtlistor så är det, den kommer nog upp i topp 20 av alla setlistor jag någonsin har sett. För den hade allt, verkligen, verkligen allt hade den. Och de hade ju till och med skärmar med sig. Även om det var återigen en nedbantad scen för Europa. Så hade de skärmar med sig. Så vi fick ju tecknade introt till Mindcrime. Sweet dreams, you bastard. Det är så jävla coolt. Men vi fick även stämningsfulla bilderna till introt till spel. Hela giget 9:28 AM. Och, ja, vi fick allting liksom. Och det... Folk tänker inte på det, men det var verkligen sista gången som original Queensryche existerade för mig. För sen gjorde de en skiva till och en turné i USA som inte gick bra. Promised Land var ju ett steg från överdådig produktion till ganska enkel produktion, men låtarna fanns kvar. Det låter lite som att de inspelade på toan, men låtarna är ju genialiska. Och live hade de kvar sitt klassiska Queensryche-ljud och därför funkar låtarna bättre. Men nästa platta som heter Here in the Now Frontier, där är fortfarande några bra låtar, men är framförallt för många. Jag tror det är 5-14 låtar eller någonting, varav 10 inte är bra. Och produktionen är ju verkligen som att spola någonting rakt ut. Och Jag har haft jätteroligt med Queensrÿche genom åren. Jag har sett dem flera gånger i Hamburg på Q2K-turnén. Och jag såg dem på Sweden Rock 2003. Vilket var väldigt trevligt. Även 2006 när de hade gjort Mind Crime 2. Som ju är av föga intresse. Men framförallt 2004 gjorde de en Europa-turné där de gjorde en Sverige-turné. Så då körde de Malmö, Stockholm och Göteborg. Och jag och min kompis Johan var runt och såg de tre spelningarna. Fick ett kort set i Malmö. Där, och efteråt träffade vi dem. Då sa Johan att jag skulle vilja höra Anybody Listening. Så dagen efter i Göteborg så på soundcheck som vi nästlade oss in på. Så sa Michael Wilton till de andra. Jag vill spela Anybody Listening. Så körde hon den på soundcheck och sen på gigget. Just då var det den enda gången den någonsin var körd live i Europa. Och sen körde vi till Stockholm och där var ingen Anybody Listening, men där fick vi Desert Dance och The Right Side of My Mind som speciallåtar. Så att det var tre skitroliga konserter och vi umgicks lite med dem, träffade dem, lärde känna deras påklädare. Ja, jag höll på att slå ihjäl trummisen för jag höll på att välta en planka över honom. Det hade ju varit intressant att se vad som hände då. En rolig vecka liksom. Men det finns ju ingenting egentligen, om man ska vara riktigt krass, i det Queensrÿche som harvar runt på klubbarna 2004 och framåt. Som går att jämföra med det de skapade under de där 10 åren, 84-94. Det finns ju ingenting i musiken där som, alltså den nya musiken, som även om jag hittar är bra låtar på plattan som heter Tribe och så vidare. Det finns ju ingenting i det som för mig går att jämföra med de där fem första plattorna som är perfekta. Så man behöver inte ens tänka på det, utan det är bara, det är musikalisk perfektion. Jag vet att de finns fortfarande, det blir ju bråk mellan dem och Jeff Tate betedde sig illa. De tog in en annan sångare, de gick till rätten och sen så delade de upp sig. Och så håller de på. Jag såg Jeff Tate faktiskt. Jag såg det nya Queensrÿche med han Todd Latore för några 10 år sedan eller någonting. Och det var helt okej. Och sen såg jag Jeff Tate precis innan pandemin 2020. Körde hela Empire Rage Forward rakt av. Och det var helt okej. Musikaliskt var det habilt. Men hans röst var lite tillbaka. Han gick ner sig ganska mycket i mitten av 2000-talet. Men rösten var okej där. Och de körde ju massvis av udda låtar. Eftersom de körde två plattor rakt av. Och att få höra hela Rage Forward var ju en dröm i min värld. Så att det var skitcoolt liksom. Jag vet att Queensrÿche som då finns fortfarande släpper skivor idag. Det är jätteroligt för dem, men det är inget jag bryr mig om. Men jag är glad att de existerar och att folk går och tittar på dem. För det, de har gett mig så mycket så det är kul att de lever vidare. Men för min del så är det The Warning, Rage for Order, Operation Mindcrime, Empire och Promised Land som är bandet. Jag kontaktade faktiskt en vän, bekant och skåning som heter Niklas. Som jag vet tycker om Queensrÿche. Han tycker väldigt mycket om Empire, vet jag. För han har den här rocksverige.se-sidan. Och de gjorde en grej på Empire häromdagen. För den firade 32 år. Eller vad det blev. Ja, det är så vansinnigt. Så jag skrev till Niklas och sa, ge mig din lista. På plattorna. Och då menar jag de här 10 eller de här 5 plattorna. Och att vi tar med EP. Fast jag tycker det är orättvist att EP är med. Den bör hänga ihop med Warning-plattan. Låtarna är skrivna under samma tid och så vidare. Men ta med EP och så ge mig din lista. Så jag kan få klaga lite på den i room service. Så skickar han den och så slår det mig. Att han skickar sin lista. Och så tittar jag på den så bara, ja men han har ju absolut rätt till viss del, fast jag ska byta plats på några. Men listan är ju ändå, den listan handlar ju om Queensrÿches skivor utifrån Queensrÿches skivor. Så att det är ju ingen av de här skivorna som inte är bra. Det är bara det att alla är skitbra. Förutom en som då ska komma först på den här listan. Det är lite konstigt det. Det är jättekonstigt. Det är lite som de här bröderna Hårdrock och deras att alla Iron Maiden-skivor är bäst förutom den senaste. För den är lite mer bäst än de andra. Och det är en rätt så skön inställning. Men i det här fallet stämmer det ju faktiskt med Queensrÿche. Men Niklas skrev fint att han satte på sjätte plats EP:n. The Warning på femte plats, Promised Land på fjärde, Mindcrime trea och Empire tvåa och Rage for Order som etta. Och så skrev han att Empire och Rage byter lite plats på varandra beroende på dagsform. Att ibland är Empire bäst, ibland är Rage for Order bäst. Och han har, ettan här är ju helt rätt. Rage for Order är ju det bästa de har gjort. Det är ju den mörkaste skivan. Produktionen är genialisk. Låtarna är ännu mer genialiska. Och hela plattan, så nära som på hur de faktiskt såg ut rent fysiskt, är ju perfekt i mitt tycke. Däremot så Empire håller jag ju som, i det här gänget, om vi nu ska ha med EP:n också, så håller jag den som sämst. Och då är det ju inte sämst som i att den är dålig, det är sämst som i att den är inte så perfekt som de andra. Och anledningen att den inte är så perfekt som andra, det är faktiskt de två sista låtarna. För den har två låtar för mycket, Hand on Heart och One and Only. De hade inte behövts. De hade kunnat korta plattan med de två, för då hade den nog fan varit näst bäst. Nej, ja, kanske inte. Nej, det är svårt det här. Jag sätter den som sämst. Då sätter jag EP:n på femte plats, om vi nu ska ha den på egen. Och så sätter jag Warning på fjärde plats idag. Och Mindcrime på tredje plats. Ibland byter de plats med varandra, för ibland är Warning lite bättre än Mindcrime och ibland är Mindcrime lite bättre än Warning. Det fina med Mindcrime är att den är homogen. Det är en av de få temaplattor som håller hela vägen ut av alla någonsin. Men den håller faktiskt, där är ingenting. Det skulle vara Electric Requiem, men till och med det har sin, när man går och lyssnar på den och sådär, så det har sin plats liksom. Men sen har jag Promised Land som tvåa, för den, det är också, det är en perfekt skiva. Och det enda jag skulle ha ändrat på är att jag hade gärna haft den med en blandning av Empire och Rage for Order produktion. Men det spelar ingen roll, för det är musiken som är det viktiga för min del, och låtarna är oklanderliga på alla sätt. Men alla de här plattorna hänger ju ihop för min del. För jag, i och med att jag upptäckte dem precis där runt 90, så fick jag ju lov att vara med under Empire-tiden och kolla på MTV och MTV Unplugged 92. Gudars skymning. Alla andra band som gjorde MTV Unplugged, Kiss inkluderat, kan ju gå och kamma sig. De 25 minuterna de gjorde är ju bland det bästa som någonsin har visats på MTV. Jag tycker Kiss är ganska bra också. Men jag tycker nästan ingen annan är bra. Och så fick jag vara med när Promised Land släpptes. Köpte den hos Jörgen på Söder CD. Och förstod inte den vid första lyssningen. Vid andra lyssningen så följde jag pladask. Bara, ja, nu fattar jag. Och sen kom turnén och så låter det ju ännu bättre live än på skiva. Och jag tänker att de tog någonting med sig. Om allt det fina i världen gjordes fram till 1989, så är Stephen Kings Det, filmen, och Queensrÿche's Empire-skiva med den då sista överdådiga produktionen, det är svansången för 1989. Det är som att de i såväl historia och skådespeleri på film som i musiken kapslade in någonting och tog det med sig bort. Det kan låta lite märkligt. Jag hävdar ju detsamma med Micke Dubois. När han gick bort 2005. Så tog han en grej med sig som vi aldrig har fått tillbaka. Humorn har aldrig varit sämre i Sverige idag än vad den är nu. Jag tycker inte om den här råa kuk- och fitta-humorn. Ja, Jag har mycket svårt att titta på parlamentet och sånt, för att det är, jag tycker om intelligent humor. Och jag tycker om humor som kommer ur en själv. Och där var han ju perfekt. För säga vad man vill, för många när man säger, om man säger svullo till många, så tror jag de tänker att han är en grisig som bara grisade sig. Tvärtom. Jag skulle vilja hävda att hans komik och humor var både före sin tid och genialisk. Och det är märkligt att han fick löpa så fritt som han gjorde. Men det var ju aldrig, det fanns ju inget kuk och fitta med. Och han, det var ju inga politiska skämt, och det var inga råa på andras bekostnad skämt, förutom Agne såklart. Utan det var hela tiden han själv. Han utsatte sig för egna dumheter. Det är skillnad för mig. Så han tog någonting med sig. Men jag tror att, jag ska inte säga att det var Queensryche och filmen Dets fel, utan jag tror att de kapslade in det sista av allting i världen som är fantastiskt. Och sen så lät de det stanna där 1990. Och så kanske det faktiskt var, om man ska vara riktigt krass, Eric Carr som tog det med sig. Jag är inte religiös av mig. Jag är bara förhoppningsfull. Så att jag tror inte på någonting alls. Inte ens mig själv. Men jag hoppas på mycket. Och jag hoppas att om där finns något, någon sorts liv efter detta, så hoppas jag de har bevarat det de tog med sig. De som har lämnat oss. Så att det finns kvar någonstans. Jag vill inte ha något paradis med gul och gröna skogar eller 12 jungfrur eller vad fan det nu är för idioter som, idioti som folk hittar på oavsett religion. Det jag skulle vilja ha, om det finns något efter detta, det är evig tillgång till allt jag tycker är fantastiskt. Och vilket ju då oftast går i stick i stäv med det som de religiösa hävdar är fantastiskt. Så det är därför jag inte hoppas på religion heller. Vi flyttade på midsommarafton och jag har aldrig haft en sån utsikt som jag har nu. Jag har oftast när jag suttit och poddat så har jag tittat ut genom fönster, för det finns något rogivande i att låta blicken vandra på något som man inte tittar på men som bara är där. Men jag har tittat på en innergård, jag har tittat på en annan innergård. Jag har tittat på en gata och en vägg mitt emot med ett annat hus. Men nu har vi flyttat så jag tittar ut på en, jag sa skog häromdagen och då fick jag en i näsblod av skratt. Nej, det är tre träd i rad, sa hon. Fast det är det inte, det är en liten park kan man säga. Vi har, det är förvisso en gård till huset här, men det är, det är lite träd. Så det ser ut som en liten skog. Och jag märker hur solen försöker nu, den är, jag tittar söderut så jag märker hur den på morgonen nu försöker tränga igenom här, men den lyckas inte riktigt. Och snart kommer den inte att lyckas alls. Då kommer den gå så lågt så att jag inte kommer att se den. Och sen vänder det och sen så blir det ljusare. Jag tror inte där är något The Barrens här inne heller. Jag har varit och promenerat lite bland de här träna när vi har varit ute och gått med katten. Stig tycker om att vara ute och gå i koppel. Han har nog tyckt om utan koppel också, men vi vill ha koppel på honom. Men jag tror att om jag ska ta mig till mitt The Barrens så får jag åka tillbaka till Jordbodalen, vilket jag gör lite då och då. Och det är helt okej. Men jag uppskattar verkligen att ha denna utsikten. Speciellt när jag poddar. Det är lite körigt i mitt huvud just nu. Jag har fått, man skulle kunna säga att jag nästan har fått en sorts nyckel till en sorts paradis. Någonting som jag har längtat efter hela mitt liv har helt plötsligt bara dampit ner, dimpt ner i mitt knä. Och det är så mycket och det är mig så övermäktigt att jag har tvingat mig själv att ta ett steg tillbaka. För jag, det har bara blivit jobbigt. Det som skulle kunna vara så bra har bara blivit jobbigt. Jag brottas lite med det, vilket gör att jag behövde göra någonting annat än en kisspodd just nu. Jag behövde titta ut över buskarna och träden här och tänka på någonting helt annat. Det händer så ibland. Det är lustigt hur någonting som i grunden är fantastiskt också kan kännas som att det är det här som gör att jag slutar, att jag lägger ner allting. Det är det här som kommer att förgöra mig. Det kan låta överdrivet och glöttigt också, men det är mitt huvud. Det är bara jag som kan känna efter och som vet vad som försiggår där inne. Vi har en rolig höst framför oss. Och jag hoppas att vi ses den 24 september i Ljungby. Där är biljetter kvar. Jag frågade biblioteket häromdagen. Och jo, där är några biljetter kvar. Så ni får gärna komma om ni vill. Vi ska prata om Kiss första år. För det är ju nu, nästa vecka här, så är det 50 år sedan Peter Criss hade annonsen inne i Rolling Stone. Och Paul och Gene hörde av sig. Så det ska vi göra någonting på. Och sen kommer jag, det här är nytt. Jag kommer vara i Sölvesborg också i november. Och jag kommer att vara i Stockholm i november. Så att det, jag hoppas vi ses någonstans. Jag saknar verkligen att träffa folk. Det är roligt. Det är mycket jobb nu. Så att vi sammanstrålar någonstans i världen. Och språkar eller hittar på dumheter. Men i vilket fall så tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Tack för att ni är snälla och rara på internet mot varandra och mot mig. Och ta hand om er. Och till dig som påpekade att jag glömde det sist så ber jag om ursäkt. Men nästa gång så hoppas jag att vi ses i havet. God afton.